Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord och ditt tal är sann. Amen. Jag har satt som rubrik för dagens predikan att leva av nåd. Jag hade egentligen skrivit en ganska lång inledning till den här predikan. Men den blev så jättelång så jag kom fram till att jag stryker den. Med tanke på våra ungdomar och våra barn. Strax innan vår text idag så har lärjungarna sett en rik yngling gå bedrövad bort efter att han hade hört den kärleksfulla uppmaningen av Jesus att gå och sälja allt du äger. Kom sedan och följ mig. Kanske ni tänker, det var väl kanske inte så kärleksfullt att han säger så till en yngling som var mycket rik. Vad är alternativet? Jo, för den mannen älskade både Gud och sina pengar. Man kan inte ha två herrar, säger Jesus. Så om inte han har Jesus, och om inte han har Jesus så går han evigt förlorad. Så det var väldigt kärleksfullt av Jesus att uppmana honom att sälja det han äger och komma och följa honom. Jesus säger sorgset sen till sina lärjungar. Jag säger i sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och vi läser att när lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa, vem kan då bli frälst? Vem av oss drömmer väl inte också om det goda livet? Ingen av oss skulle väl tacka nej till rikedom och välstånd om vi fick det idag. Och om det är ett hinder för att bli frälst, det är nog kört för mig, för många andra tror jag. Vi ska säga att Jesus lämnade dem inte i sin djupa bestörtning någon längre tid, utan han såg på dem, står det. Och jag är övertygad om att hans blick var fylld av kärlek och förlåtelse, som säger han. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Orden stillar deras oro och löser dem från syndamedvetenheten och det ger dem nytt mod. Och så frågar Petrus, vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Berättar Jesus, han säger dem sanningen på nytt, att vi på nytt födelsen, alltså när människosonen sätter sig på härlighetens tron, för att döma himmel och jord. Då ska också ni, säger han, som har följt mig, sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Sen säger han, och var och en som har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Och så tillägger han, men många som är först ska bli sist. Och många som är sist ska bli först. Sen kommer kapitlet med vår text. Så det här var strax innan vår text. Så dagens predikotext, det här liknelsen han berättar, är för att förklara det här sista han sa här. Många ska bli sist. Många som är först ska bli sist. Många som är sist ska bli först. Så Jesu liknelse där som vi hörde handlar om arbetarna i vingården. Och där är husbonden, han representerar Gud själv. Och arbetarna, människorna som kallats att följa honom. Och här använder Jesus ordet himmelriket. Och när han talar om himmelriket i Bibeln så talar han om Guds verksamhet här på jorden. För här på jorden i sin osynliga kyrka bland alla människor som inte vi ser. Hans verksamhet i hjärtat på människorna och att omvända människor och föra människor till tro på Jesus. Den verksamhet han utför är Gud, är himmelriket. Hans regerande här på jorden. Och där är budskapet om Jesus när det förs ut. För det är ut genom ordet, dopet och nattvarden. Och i det här arbetet är alla troende delaktiga att föra ut budskapet om Jesus. På samma sätt som arbetarna var i vingården. Alla som kom in arbetar i vingården. Så verksamheten i himmelriket är dels, kan vi konstatera, i den heliga andes verksamhet. Att omvända och frälsa människor genom evangeliet. Men hit hör också den verksamhet som vi utför som kristna. Enskilt och tillsammans som församling. Där vi vittnar om Jesus i olika sammanhang. När vi går till gudstjänsterna och firar nattvard. Och döper människor. Så anden och kyrkans arbete hör här ihop. Liknelsen idag svarar på frågan som Jesus ställde. Vad ska vi då få? Som lämnat allt. Så på den frågan så svarar den här liknelsen. Jesus hade redan svarat på vad de kommer att få. De kommer att få hundrafalt igen för allt de har försakat. Att de hamnar och lämnar olika saker. Men lönen är ännu obesvarad. Vad ska de få för lön? Ska de få mer än bara sitta på 12 tronor och döma Israels 12 stammar? Så vad ska de få för lön för tjänsten? Och då klargör Jesus att det blir inte en lön som mäts utefter vad de har uträttat, utan en nådelön som baserar sig allenast på vad Jesus har gjort i deras ställe. Så Jesus förklarar med liknelsen hur vi blir. Jesus förklarar också med liknelsen hur vi blir lärjungar. Han håller fast vid samma koncept hela tiden. Att det är Gud själv som söker upp sina tjänare. Han väljer ut dem. Talar om för dem vad de kommer att få för lön vid slutet av arbetsdagen. Och erbjuder dem att komma som arbetare i hans vingård. Gud försäkrar alla att de kommer att få en rättvis lön. Så arbetet i vingården, det utgör med andra ord hela det kristna livet som vi kallar det att leva i tjänst för Herren. I tacksamhet över vad han har gjort för oss och givet för oss alldeles gratis. Gud verkar genom oss när vi är verksamma i himmelriket. När vi är verksamma i vingården. När vi för ut evangeliet. Och när vi talar om Jesus för människorna som vi möter, så kallar Gud och använder Gud oss som arbetar i vingården för att kalla nya människor. Men vi ser också att husbonden i liknelsen är inte nöjd med den mängd av arbetare han fått vid gryningen, utan han behöver hela tiden mera folk. Vi känner Guds vilja. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och att vi ska hållas i den frälsande tron ända till slutet av våra liv. Han vill inte att vi ska lämna den. Därför hålls alla arbetarna kvar i vingården genom att de arbetar där, att de är aktiva. Oberoende när de kom in så hålls de där ända till löneutdelningen. Det är liksom poängen med att vara vingårdsarbetare, att man jobbar aktivt hela dagen ända tills lönen delas ut. Och den som tröttnar och går innan löneutdelningen, han går ju förstås miste om lönen. Den delas ut på kvällen när arbetsdagen är slut. Så arbetet i vingården handlar om att vi som lärjungar troget går ut med evangeliet i hela världen till alla människor. Och den här uppgiften så utför vi där vi annars verkar. Så vi utför den där vi normalt är. när vi är i skolan, när vi är på jobbet, om vi är hemma eller bland kamraterna. Så i de här uppgifterna är vi alltid först och främst Jesu lärjunge och ett vittne för Jesus. Från den här uppgiften att vara ett Jesu vittne kan vi aldrig ta ledigt eller gå i pension. Det är Gud som är den som hemförlovar oss, som avgör den dagen när vi dör, när vi får komma till himlen. Och då först får vi lägga ner arbetet i vingården. Eller när Jesus kommer tillbaka för att hämta oss på himmelens skyar. Därför är det rörande att se att Gud ännu i elfte timmen går ut för att leja arbetare. Nu förstår vi kanske att det i himmelriket inte handlar i första hand om vad vi kan göra för Gud, utan om vad han redan har gjort för oss. Så om en människa kommer till tro sekunder, eller minuter, eller timmar, eller veckor innan hon dör, så dör hon salig och får hela lönen. Den som omvänds och kommer till tro på Jesus är fullkomligt frälst och belönas med hela nådelönen. Och det ser vi av att husbonden i liknelsen vid dagens slut kallar på alla sina arbetare. Han befaller sin förvaltare att ge arbetarna deras lön, men börja med det sista och sluta med det första. Alla kommer att få sin lön. Alla som var med vid löneutdelningen, som behållit tron på Jesus. Ingen troende går miste om lönen. Poängen med Jesu liknelse är att lönesystemet i himmelriket, och det får vi säga Gud vare tack, inte bygger på våra prestationer, utan på det, att den bygger på nåden i Kristus alena. Jesus säger i Lukas evangeliet i det 17 kapitlet och 10 versen till sina lärjungar att de ska säga när de gjort allt de fått i uppdrag av honom att utföra, att vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Jag har levt nästan 42 år. Jag kan inte minnas en tid när jag inte skulle ha trott eller varit en troende. Med andra ord har jag varit ända från gryningen i vingården. Märk väl varit där. Jag påstår inte att jag arbetat hela tiden. Men när jag ser tillbaka på mitt liv kan jag inte påstå att Gud är skyldig med något. Utan tvärt emot är jag i stor skuld hos honom. Jag har gjort som många barn brukar göra. Jag har ätit mer än jag har plockat. Ska jag bli frälst? Det är upp till hans nåd alena. Så att få nådelönen passar utmärkt för mig. Tanken på att det skulle vara annorlunda är verkligen skrämmande. Tänk om jag hamnar och skulle tvingas redovisa, måste lägga upp allt jag har gjort inför den allseende och allvetande guden och sen få lön efter vad jag gjort. Gud har hört varje tanke vi har tänkt, varje ord vi har sagt och varje gärning vi har gjort mot honom och mot våra medmänniskor. Och inte bara nu i vuxenlivet, utan hela livet han hört allt vi har gjort. Och inför honom kan vi inte sätta upp någon fasad. Vi kan inte dölja någonting. Han vet allt. Och där finns ingenting att skryta med. Och ingenting att lyfta fram som vi kan vara stolta över. För mig så blir det väldigt tydligt att jag behöver få nådelönen som Jesus vunnit för mig på korset. Och jag måste säga att det är en oerhört stor förmån att som själsörjare få berätta åt andra människor som är ängsliga och oroliga om den här ordningen i Guds rike. om den här ordningen i himmelriket. I himmelriket sitter vi alla på samma bänk. Det finns inga bättre eller sämre. Alla sitter vi där. Vi alla syndare i totalt behov av Guds nåd. Och här delas den ut. I himmelriket delas den ut fritt och förintet. Till syndernas förlåtelse, till alla som tror. Till sist en uppmuntran och en påminnelse till oss alla. De flesta av oss har växt upp i kristna hem. Vi har lärt känna Jesus och har honom med oss i ryggsäcken vart vi än går i livet. Och kan luta oss mot honom i tider av oro och bekymmer. Det här långt, tack vare att våra föräldrar ihärdigt förmanat och förväntat av oss att vi skulle leva som kristna. De tog med oss till kyrkan, till bönhuset, till stormöten. Det här var ofta någonting som aldrig behövde diskuteras. Utan för en kristen, för en som tror på Jesus, en av hans lärjungar, så var söndagen helgad åt gudstjänstlivet. Man gick till gudstjänsten på söndag. Det var inget att diskutera. Och jag vet inte, måste säga, hur det ska gå för mig och för min tro utan deras arbete. Jag är rädd att jag ska glida iväg och förlorat min plats allt för tidigt i vingården. Och låt gå då sen att jag senare i livet någon gång ska komma till tro på den, på Jesus igen. Kanske den 11:e timmen på dödsbädden. Men hur skulle det ha gått för mina barn? Barnbarn och släkt och vänner som jag har. Som inte hade fått lära känna Jesus genom mig. Som jag fick i min barndom. Visst är det bra att barn idag hade bättre ställt i sina hem än vi hade när vi var unga. De får en rikare barndom än vi fick. Men vad gör allt det här de får? Som de får göra och som de får uppleva. Om de inte känner Jesus. Och de går miste om det eviga livet. Man brukar säga att man summerar livet på dödsbädden. Tänker igenom vad man har varit med om. Och vilken nytta har de av allt det de har gjort. Om de ingenting minns från hemmet. Eller söndagsskolan. Eller församlingen. Om Jesus. Det är för evigheten vi arbetar. Och det är för evigheten vi uppfostrar våra barn. Låt oss aldrig förlora målet ur sikten. Strunt i hur alla andra lever sina liv. Och vad de kan tänka om hur ni lever ert liv. Sätt istället allt krut på att göra det klart för alla. Att jag och mitt hus vill följa Jesus. Kosta vad det kostar vill. För vi vet ju ingenting om när Jesus kommer tillbaka. Så förvänta honom idag. Och vi har det under tiden här när vi lever våra liv. Det spelar mindre roll. Det spelar ingen roll alls när han kommer tillbaka. Så länge vi har behållit tron. Den frälsande tron på Jesus. För då räcker så oss nådelönen. Då får vi ta emot det eviga livet. Där får vi alla lägga ner våra kors, allt det tunga och som har plågat oss här. Och där får vi ta emot segerkronan. Där får vi njuta. Där får vi vila ut. Där är alla sjukdomar och alla plågor slut. Det är dit vi är på väg. Där är vårt rätta hem. Där har vi alla våra nära och kära som gått före oss. Där får vi njuta av vad Jesus har gjort fullt ut i fullkomlighet. Så lycklig hemresa till det himmelska hemmet. I Jesu namn, amen. ber. Lovad vare Gud, välsignad i evighet, som med sitt ord tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.